Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I dag har vi glede av å ha besøk av Olof Edsinger I studio. De som har fulgt podcasten lenge vil kanskje huske at han har vært gjest her før, men det faktisk 4 år siden nå, Olof.
Ja, tenk.
Ja, så veldig hyggelig å ha deg tilbake. Vi tok opp en veke før koronapandemien brøt ut for alvor.
Ja, just det.
Og du jobber som generalsekretær I Svenska Evangeliska Alliansen og har også vært ganske mye I Norge. Anledningen til at du her nå et seminar eller en minikonferens I Bergen, så vi tar opp I den forbindelse. Mm. Men vi tenkte å utvide perspektivet litt fra den konferensen som handler særlig om kjønnstematikk, identitet, som du har skrevet mye om, til også å snakke litt om det å være kristne I et sekulært samfunn. Og den saken jo kanskje et eksempel på hva det kan innebære, men vi også på vei inn mot påske, som den viktigste kristne høgtiden, men ganske mange I Norge og Sverige merker kanskje ikke så mye til det.
Mm, nei, precis.
Så et av spørsmålene som jeg tenkte rett og slett å begynne med når du tenker på det å være kristen I et samfunn der mange tenker at det ikke noe de har noe forhold til, ikke vet noe om, hvor vil du begynne hen? I samtale eller kommunikasjon om hva betyr egentlig å være kristen? Det virker som at få interessert I det.
Ja, nei, men visst. Og det der jo et veldig stort spørsmål. Og man brukar ju tala om sekularisering som glömska ibland. Att särskilt I vår del av världen där vi har så tydliga kristna rötter. Men där vi dels har glömt bort vad den kristna tron är och vad den har betytt. Och I vissa fall naturligtvis också förnekar det vi borde kanske hedra I det arvet. Nej, men samtidigt någonstans så tror jag att många också märker av att man far illa av ett samfund där det bara är det materiella som räknas. Vi ser just nu också hur den psykiska ohälsan har ökat ganska dramatiskt under ett antal år. Och på något vis tänker jag att det är en del av ingången I det samtalet att vi uppenbarligen inte mår så bra trots att vi har det så bra och trots att vi då har kapat rötterna till så mycket av det vi kanske skyller på när vi säger varför det är som det är. Och där blir ju liksom hela berättelsen om Jesus, om hur Gud sänder sin son, hur han går in I döden, hur han besegrar döden. Det finns en kraft I den storyn, den förtällningen som jag tror vi kommer inte undan den, men jag håller helt med om att det inte är den självklara förväntan kanske att det är där svaren finns eller att det där kraften finns hos den sekulariserade människan.
När du har varit så pass mycket I Norge och Sverige, är det något mycket, alltså, eller så pass mycket i Norge. I Sverige är du naturligtvis stort sett det mesta av ditt liv. Men när du har varit så pass mycket i Norge också då, är det något som är påfallande forskjellig med att vara en kristen förmedlare i norsk kontext sammanlagt med en svensk?
Alltså rollen som förkunnare och på något vis kraften i ordet, det är ju samma i båda länderna. Och det är ju en glädje att gång på gång få påminna sig om det. Men det är klart, tittar jag på länderna i stort så är det ju fortfarande så att Sverige är mer sekulariserat. Och jag tycker jag ser det ganska tydligt, både i kyrka och i samfund. Också faktiskt, även om jag inser att det håller på att förändras, men en större frimodighet, och jag har ibland uttryckt som att det är lite mer av fighting spirit i Norges kristenhet, inte minst då kopplat till kanske nya trender i samfundet i stort som liksom äter sig in i systemet och utmanar de gamla värderingarna. Där upplever jag att svensk kristenhet är ännu mer på något vis hukar sig och liksom inte riktigt orkar eller vågar bjuda motstånd, och det är min glädje och min bön att det ska fortsätta vara så att Norges kristenhet har lite mer krafter.
En del kan ju uppleva i en norsk kontext, så i alla fall en betydlig del av landet var präglad av en väckelseskristendom som hade ganska stor inflytelse för, hvis den går särskilt 3-4 generationer tillbaka, att den idag kanske märker jag ber du se till salgs, och det är färre som kommer på kristna möten och gudstjänst och så vidare, att den kan få en sån mentalitet där den blir lite vant med att vara på offensiven. Är det något du kan känna igen?
Nej, men absolut. Och jag tror att det är ännu mer så i Sverige. Och jag vet inte, en vän till mig, Per Evert, har ju nyligen doktorerat här i Norge på sekulariseringen i Sverige. Och visar ju också på vilken mycket uttalad agenda det var, särskilt från socialdemokratin, men också andra politiska partier, att helt enkelt sekularisera. Och jag har en känsla att det var ett ännu mer aktivt politiskt program i Sverige som lyckades så att säga ännu tidigare att marginalisera väckelsebevegelsen. Redan egentligen på 40, 50 och definitivt 60-talet så vann man väldigt viktiga så att säga segrar över kyrkan. Och jag tror att det är lite grann knäckte ryggraden på också svenska kyrkan faktiskt, i tidigare stadium än i Norge.
När du ser på den tiden du själv har varit tjänst, nu är du sån mitt i livet omtrent, det är 40 år, är det något som har förändrat sig när det gäller det att kommunicera kristen tro, när det gäller gängklangen för det?
Ja, nej, men det man kan säga är väl att i Sverige finns det ju knappt ens några fördomar längre om kristen tro bland många så att säga, just sekulariserade svenskar. De har inte tagit ställning mot något, för de har aldrig upplevt någonting att ta ställning emot. Och det finns ju en det är en slags tragedi, men det är ju verkligen också en möjlighet. Och jag brukar säga att om vi talar till Guds på minst tilltal till svensk kristenhet, så tänker jag att det rymmer egentligen två ganska motsägelsefulla aspekter. Dels upplever jag att det finns ett allvar i läget, i det andliga läget i Sverige, där det så att säga profetiska budskapet handlar om att hitta tillbaka till den första kärleken, hitta tillbaka till bibeltron, alltså väckelse helt enkelt. Men jag upplever också att det finns en slags genuin öppenhet för evangelisttjänsten, alltså profettjänsten ena sidan och evangelisttjänsten den andra, att de som faktiskt är ute på gator och torg och vittnar om Jesus upplever, bara jämfört med för 10 år sedan, en mycket större öppenhet i Sverige idag. Det är i alla fall de rapporter jag får. Och det är ganska intressant med den där paradoxen. Och jag tänker att man ska inte spela ut dem mot varandra. Det är både en djup kris och stora möjligheter samtidigt.
I Norge har det varit en god del uppmärksamhet mot samfundsutfordringar i Sverige som är ganska betydliga, knyttet för exempel gängkriminalitet och integrering. Och hur utfordrar det kristen i Sverige, tänker du?
Jag tänker att det utfordrar i grunden hela den svenska självbilden. Alltså, vi har ju haft lite av ett storebrorskomplex och tyckt oss vara på minst de som har hittat det bästa systemet. Och där är vi tillbaka kanske lite grann i Socialdemokraternas folkhemsbygge och allt vad det innebar. Och vi har sett oss som en en slags missionerande nation också på den sekulära arenan, att sprida våra idéer, våra värderingar, våra lösningar. Och här tror jag att den självbilden har fått sig en rejäl knäck när vi inser att vi har delvis på grund av naivitet skapat problem eller bortsett från problem som nu kommer ta väldigt lång tid att återhämta sig ifrån. Det har ju skett en enorm omprövning också i det politiska samtalet. Och jag tror att det har egentligen börjat i den sekulära arenan i Sverige, men det spiller ju över på den kristna kyrkan, att vi är ju någonstans ändå barn av vår tid och präglas av vår samtidsdebatter. Och här kanske det har ändå öppnat för en lite större ödmjukhet också i kristna kretsar. Men också kopplat till en åsiktskorridor. Vi talar ju om det i Sverige att vi har en väldigt snäv åsiktskorridor, vad man så att säga får säga, vilka åsikter som är okej att yttra i det offentliga. Och där har den ju varit väldigt snäv. Till exempel i migrationsfrågan var det ju oerhört svårt att ens lyfta problem för 10 år sedan kring det. Och det har ju skett en radikal omsvängning. Och det tänker jag spiller över också på det kristna. Jag tycker vi ser i kulturbilagor i svenska dagstidningar att det finns lite mer av samtal med kristna röster och liknande. Så att, ja, det är mycket som pågår parallellt här.
Hvordan tänker du att kristna kan vara på offensiven, alltså i positiv förstånd, och visa att en har bättre svar eller har något att ge i möte med de utfordringarna som vanliga svenskar upplever?
Jag tror att det är egentligen en kombination av verklig ödmjukhet och sann frimodighet. Alltså det är inte så att vi som kristna har lösningarna i vår egen kraft eller i vår egen vishet. Men än en gång, sekularisering handlar mycket om glömska, och jag tror att vi behöver återupptäcka vad det är för källor som den tidiga kyrkan öste ur och vad som växte fram där. Jag tänker också på våra missionärer som vi sände ut på 1800-talet och även 1900-talet. Det var 3 institutioner de byggde. De byggde skola, de byggde kyrka, de byggde sjukhus. Som en slags naturlig följd av evangeliet som har präglat västvärlden helt grundläggande. Och jag ställer mig ibland frågan, skulle vår tids kristendom, så som den ser ut i Sverige idag, skapa de institutionerna? Jag är inte helt säker tyvärr, men jag tror att det finns något väldigt levande där vi behöver hitta tillbaka till, sluta be om ursäkt bara för kyrkans historia och se att vi ska vara oerhört tacksamma för att vi bor i en del av världen som har haft den prägen, och att det framförallt i grunden handlar om att hitta tillbaka till vad evangeliet faktiskt handlar om att bära på för liv. För om vi hittar tillbaka till det så handlar det både om att det utmanar vår egen sekularisering i kyrkan, men också att vi faktiskt har någonting att ge till samfundet utanför.
Du har valt att engagera dig ganska tydligt i debatter som många kristna vägrar sig för att gå in i, som gäller inte minst identitet, sexualitet, samliv. Och som man vill säga, detta här är ju akkurat det vi inte tränger, för att kristna har ett omdöme av att vara väldigt upptatt av andra sin sexualmoral, och att detta här bara bekräftar fördomar, gör det vanskligare att förkynna evangeliet. Jag vill anta att du inte tänker det sån. Men varför inte?
Ja, nej, men jag har ju haft skäl att fundera mycket på de sakerna. Och jag kan säga att mitt engagemang för de här frågorna i så att säga dialog med det sekulära samfundet, det har ju handlat mycket om en slags genuin övertygelse kopplat till kyrkans diakonala kallelse. Jag anser ju att väldigt många barn och unga far illa av de genusideologier till exempel som sprids just nu i det offentliga Skandinavien. Och att strunta i det skulle för mig vara att svika en del av vår diakonala uppgift faktiskt. En annan sida av det här har ju med den apologetiska aspekten. Och jag brukar säga där att som apologet kan jag inte bara välja vilka spörsmål jag engagerar mig i. Jag måste se på vad min samtid ställer för spörsmål, var den utfordrar kyrkan. Och då är det ingen tvekan om att i vår tid så har de här frågorna kring identitet och sexualitet både blivit områden där kyrkan ifrågasätts, men faktiskt också där kyrkan angrips. Och i förlängningen kan man säga att det är en form av förföljelse som vi ser begynnelsen av i alla fall. Och det för mig gör att vi har ju inget val. Antingen så kapitulerar vi, och då menar jag att det här är faktiskt en alltför central del både av våra liv och av Bibelns budskap för att vi med trovärdighet ska kunna kapitulera. Den kyrka som sviker Guds ords sanning på de här områdena, det påverkar hela vår identitet. Så att det är liksom många olika saker tillsammans. Det är det diakonala, det är det apologetiska, men faktiskt också frågan om kyrkans identitet. Vad är det att vara en organisation som står under skriftens auktoritet?
Hur skiljer du mellan det som du tänker är gott och dåligt engagemang i sådana spörsmål?
Ja, dels handlar det förstås om vilken attityd vi har. Och vi måste ju alltid möta människor, även de som tycker helt annorlunda än vi, med respekt. Och det gäller inte minst de här ganska personliga frågorna som den egna sexualiteten och egna sexuella attraktionen. Och där har det varit viktigt för mig att hela tiden skilja mellan läggning och handling. Att ibland så finns det en slags nedvärdering och lite raljant tonfall kring HBTQ-personer till exempel. Och det tror jag vi ska vara väldigt på vår vakt mot. Vi har ingen anledning att tala illa om individer. Men ideologier kan vi diskutera. Vi kan diskutera livsstilsval, precis som vi rimligen bör göra när det gäller heterosexualitet också.
Visste du at knivtrygghet gir deg gode forsikringer og god oppfølging? Hele overskuddet går tilbake til ideell virksomhet. Derfor har det stor betydning hvor du plasserer forsikringene dine. Det spiller nemlig en rolle hvilket forsikringsselskap du velger.
Hva synes du er mest utfordrende med å ha en offentlig rolle i en sånn debatt?
Jeg tror at hela vår kultur har blivit väldigt polariserad, och att det också handlar om att man inte vill riktigt förstå alltid den som tycker annorlunda än själv. Och jag har gjort en del spaningar i mitt skrivande där jag ser att särskilt också om man tittar på den politiska skalan så finns det särskilt från vänsterliberalt håll en tendens att betrakta de som har en annan syn, inte bara som att de har en annan syn utan faktiskt som onda. Och det är klart, om man ser sin motpart som ond, då blir det svårt att få ett vettigt samtal. Men sen har ju också kristna ibland ställt till det för sig när vi inte riktigt har tänkt igenom grunden för vårt samfundsengagemang. Jag tror ju inte att vi som kristna ska eftersträva en lagstiftning som så att säga återspeglar en kristen lärjungaetik. Den gäller bara de som har Jesus som herre. Och där är vi ibland lite slarviga, för det jag tänker vi kan driva i det offentliga och också kopplat till lagstiftning, det är ju skapelsetiken, den vi har fälles med alla människor. Och det är de här grundläggande skapelsordningarna. Men låt oss inte frestas att tro att vi ska lagstifta fram helliggörelse eller lärjunga discipleskap. Och där tror jag inte alla har tänkt igenom riktigt. De kan ha rätt i sak eller tycka goda bibliska principer, men allt sånt kan vi inte göra lagstiftning av.
För som man vill ju säga att nettopp ditt är ett exempel på område där lovgivningen som har varit tidigare inspirerat av kristen tro, eller i alla fall kristna ideal då, kanske också har varit ganska stränga, betydningsfulla för att önska sig tillbaka.
Nej, men visst, och jag är ju i en mening en av dem. Alltså, jag tycker till exempel att det var väldigt bra att man tog bort förbudet mot samkönat sex. Och det skedde ju tidigare i Sverige än i Norge för övrigt. I Sverige var det på 1940-talet.
Ja, 1972 i Norge.
Och det är väldigt sent, ska jag säga. Och jag är en skarp kritiker av lagstiftning och särskilt strafflagen i vissa afrikanska länder till exempel. Så det är för mig exempel på när man går fel i de här spörsmålen. Men den grundläggande tanken att det finns ett intresse av samfundet att premiera och ge särskilt skydd för heterofilt samliv där det kan bli barn och det som blir också kärnfamiljer som samfundets minsta byggsten, det är inte bara en kristen värdering, det är en skapelseordning som bekräftas av både forskning och erfarenhet. Så än en gång, det som är skapelseperspektivet här skäms jag inte alls för att driva också det offentliga. För det går också att argumentera utan att hänvisa till Bibeln. Så det kanske är det som blir lite av kriteriet. Det man bara kan argumentera för genom att hänvisa till bibelord, det är sällan lämpligt att tänka att det här ska bli lagstiftning. Men det som går att hitta en gemensam anknytningspunkt utifrån biologi, verklighet, forskning i övrigt, där tror jag vi ändå ska våga vara en tydlig röst också från kyrkans sida.
Många kristna som har tillsvarande tanker som du gör om Bibeln och dens auktoritet och sånt, vill ju uppleva i land som Norge och Sverige att oj, vi är ett väldigt lite mindretal. Och här är det på en måte lite gjenklang och förståelse, sånt som du nämnde tidigare med att det kan bli en anklag om att den är ond eller den är dum eller bägge delar samtidigt kanske. Hvordan är du, möter du kristen som tänker att ditt här virkar att gå helt fel väg och gå väldigt fort?
Ja, hur jag möter dem, alltså...
Du möter det kanske ofta.
Ja, jag möter alla möjliga människor med alla möjliga åsikter. Så bara om du förtydligar frågan.
Ja, men egentligen, visst det bland kristna blir en sån tanke om att nu går det väldigt dåligt och vi är på väg mot att vi blir bara mer och mer marginaliserat och att vi upplever på en måte att det är vanskligt runt oss och det blir fristande att isolera sig och på en måte tänka bara hjälp.
Ja, nej men visst, alltså så här, det är ju naturligt att det finns en sorg över att kyrkan går tillbaka. Och det är klart, vi som också har haft det här med statskyrka och liknande där faktiskt, och det är en del av problematiken vi var inne på tidigare, där man lite grann har kristnat våra nationer uppifrån. Jag är ju väldigt kluven till det. Jag är ju positiv till vissa effekter av det. Men i grunden också som en person som identifierar mig med väckelsebevegelsen, så har jag ju väldigt svårt för det här med överhetskyrkan. Så att det finns någonting sunt också i att vi lever nu i en tid när vi så att säga måste vinna människors hjärtan igen. Vi kan inte hänvisa till lagstiftning och makt. Och för mig smakar det väldigt mycket evangelium. Att vi inte kan komma uppifrån. Men det ställer kanske nya krav på kyrkans trovärdighet och också att vi faktiskt hitta frimodigheten i vårt eget arv, att vi har ändå något att erbjuda. Vi kan inte erbjuda det med maktens uppbackning längre, men det gör ju inte i sig att vi ska ändra våra hållningar eller att vi har någonting annorlunda att säga och erbjuda. Det är bara att vi gör det på andra premisser, och det kan ju faktiskt visa sig vara så att de premisserna rimmar bättre i alla fall med den tidiga kyrkan.
Hvordan ser en trovärdig kristen kyrka ut i Skandinavien idag?
Ja, det är väl i alla tider en kyrka som inte tar för mycket genvägar utan som vågar själv fokusera på Herren och söka sig till honom och ta emot från honom det liv som han vill ge och som sen lever ut i livet i sin vardag. Och där har vi lite olika kallelser och olika individer kommer göra det på olika sätt. Men det finns liksom inga genvägar där, utan det är ju mötet med förvandlade individer som väcker en längtan, ett intresse för kristen tro också hos de som inte har det sedan tidigare.
Det kan virka som om Sverige har fått fram flera författare, för exempel, som skriver om kristen spiritualitet för ett skandinaviskt publikum än det Norge har gjort. Du har Peter Halldorf och Magnus Malm och Thomas Sjödin och apologetisk och du och Stefan Gustafsson och Per Evert, som du nämnde, också ganska profilerat. Har du tänkt något på varför det är så pass många svenskar som är känt för sån typ av vägledning och egentligen relativt få norrmän?
Ja, nej, men det är ett bra spörsmål. Jag vet inte riktigt hur det har blivit så. För det finns ju andra faktorer som egentligen skulle tala i motsatt riktning. Som sagt, jag ser ju själv en djupare sekularisering i Sverige. Ibland kan det ju vara så att också sekulariseringen skapar ett slags fighting spirit. Och som sagt, jag ser det mer i Norge på bred front, men alla de du nämner är ju personer som väldigt medvetet har velat och valt att gå emot strömmen. Och det slipar naturligtvis till den. Men ytterst sett så är ju det där inget jag har svaret på. Men jag är tacksam för mina kollegor och inser ju också att särskilt de första du nämner, de har ju fått ett väldigt stort genomslag.
Nu närmar vi oss påska och det är något så intressant tänk med din bakgrund. Du nämnde att du har vuxit upp egentligen med en fot i kyrka och en fot i det som i Norge i alla fall blir kallt bedehus då. Att du har bakgrund det som är väl en systerorganisation till Nordmission och Missionssambandet.
Ja, precis. Evangeliska Fosterlandsstiftelsen.
Ja. Och så lurar jag på, när det gäller det med högtiderna så är det ganska påfallande i nordiska land att det är ju ingen som nästan i världen väl som markerar högtiderna så tungt som det är nordiska land gör officiellt med tanke på kalender och fridag och så vidare. Och samtidigt så är det väldigt få skandinaver som uppsöker kyrka i löpet av påske. Har du tänkt något på hur kristna kan på en eller annan måte mer ta högtiden tillbaka? Är det ett mål, sånt som du ser det?
Ja, alltså jag är som sagt uppvuxen i en tradition där kyrkoåret spelar en central roll och ser många fördelar med det. Jag har också en viss kritik av det, särskilt det här med att man styrs väldigt mycket av vilken som är söndagens bibeltext. Det ger en bredd, men det innebär ju till exempel att alla ämnen som är kopplade till discipleskap, de infaller ju på sommaren när nästan ingen går i kyrkan. Så att det är liksom, jag tror att man måste variera sig lite grann där ändå. Men det är klart, hela vår tid har ju en skepsis till riter och ritualer, ordningar. Och det ser jag ju i grunden som ett problem också. Vi har en rotlöshet, en förvirring i vår tid. Och nu talar jag inte bara om kyrkan, det är hela samfundet. Och där tror jag, det egentligen handlar om mellanvägar. Alltså det är samma sak som bön i största allmänhet. Vi behöver hitta ordningar för bön så att vi regelbundet tar tid i bön och bibelläsning. Men vi behöver också värna det här spontana, personliga mötet där Gud själv bara ger en längtan efter saker. Och du kan inte spela ut det ena mot det andra. Och jag tror att faktiskt den bästa vägen är att ha just ett ben i varje tradition där. För väckelsemiljön har väldigt mycket betonat det spontana, det så att säga äkta. Och kritiserat kyrkligheten då för att vara mer formalistisk och sådär. Men jag menar att båda traditionerna förvaltar ett viktigt arv. Och jag tror att vi ska vara väldigt tacksamma för att kyrkans år också präglar våra högtider. Men det är naturligtvis ingen, jag har sagt redan tidigare, det finns inga genvägar. Det måste också finnas ett liv i detta. Och ytterst sett måste vi faktiskt framförallt visa på påskens liv, uppståndelselivet. Vi måste visa på pingstens erfarenhet, andens verk i nuet. Vi måste peka på julens kärna som handlar om inkarnationen och att Jesus har kommit. Och det, än en gång, då är vi tillbaka i det levda livet. Människor måste märka på våra liv att vi är både julvänner, påskvänner och pingstvänner.
Apropå det så är du ju ledare för en organisation som samlar kristna på tvärs av protestantiska traditioner och kyrkesamfund. Vad syns du är mest berikande och mest utfordrande med sån typ av kristens samarbete?
Ja, i mitt liv så är det här med gudsrikesperspektivet väldigt centralt. Jag är tacksam för den tradition jag kommer ifrån, men man har liksom aldrig haft någon illusion om att någon tradition i sig kan ge hela fullheten av Gud liksom. Och jag tror att det är sunt att ha en genuin nyfikenhet på andra kristna traditioner, och det kan jag ibland sakna i mötet med vissa som är så väldigt bestämda på sin tradition. Jag har inget problem med att man är trygg i sin identitet, det ska jag nog säga att jag också är, men jag tror att Gud är så stor och så mångfaldig att vi behöver både se att det finns rikedomar av olika traditioner, men faktiskt också kopplat till missionsuppdraget. Har vi ett uppdrag att utbreda Guds rike i den här världen, att sprida evangeliet, att vittna om honom, ja, men då behövs det ske på lite olika dialekter, med olika betoningar, med olika personlighetstyper. Och där behöver vi varandra helt enkelt. Så för mig, Evangeliska Alliansen handlar ju också om att ha ett gudsrikesperspektiv och tänka strategiskt. Hur kan vi samordna den här symfonin så att den spelar så högt och brett som möjligt utifrån en tydlig gemensam grund i tron på Jesus, bibelordet och missionsuppdraget.
Men vad typ av samarbete är det du driver? Eller vad samvirker och prova att få till?
Ja, det handlar både om att ta fram resurser kopplat till aktuella spörsmål. där vi ändå har bibelordet som grund, och vi lever då i samma samfund och ser samma kulturella utfordringar. Men faktiskt också den genuina glädjen i att stå tillsammans. Jag tror att det är en djup biblisk tanke. Jag tror att det gläder Guds hjärta när människor från olika traditioner står tillsammans. Och att det inte alls behöver betyda att man underkänner sin egen eller är osäker på sin egen identitet, utan det handlar om att någonstans våga se att det är faktiskt ett annat rike vi bygger. Vi bygger inte våra små kungadömen, utan vi bygger det stora Guds rike.
Till slut, i ett nyligen nyhetsbrev, dere sende ut sånne kvar fredag, tror jag.
Varannan fredag.
Ja, annan kvar fredag. Så teker upp begynnet som skjer senere år i Sør-Korea. Det er nemlig Lausanne-bevegelsen, den globale misjonsbevegelsen, som skal ha sin kongress, og det er 50 år siden den første.
Precis.
Og dette er jo et type fellesskap som gir et helt, altså enda mye bredere perspektiv enn det å samle nasjonalt eller på tvers av land her i Nord. Da. Hva betyr for din del å være engasjert i det?
Nej, men det har ju blivit en viktig del av mitt liv, och även kan man säga att Svenska Evangeliska Alliansen skiljer sig ju från vissa evangeliska allianser nere på kontinenten i att vi har ju både Lausanne-bevegelsen och kopplingen till European Evangelical Alliance. Och där är vi liknande som normer här i Norge. Men som sagt, nere på kontinenten ser det ofta annorlunda ut. Så Lausanne har en lång historia i Sverige, och för mig är det också ett oerhört stimulerande nätverk. Många likasinnande och ett väldigt sunt fokus också, som jag sa tidigare, fokus på Jesus, på bibelordet och på missionsuppdraget. Det är ju det som ändå förenar Lausanne-bevegelsen. Så att jag tänker, vi behöver varandra, vi behöver den globala kyrkan, och Lausanne har varit ett nätverk som har kopplat samman på ett väldigt fint sätt människor från helt olika delar av världen, men verkligen till inspiration för kärnan i vårt uppdrag.
Det är ett arrangemang som jag tror vi också kommer tillbaka till här i podcasten, men för idag, tack ska du ha, Olof Edsinger, för att du stoppar in om, och så är vi tillbaka i nästa vecka.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.